Forskning visar ju att kronisk ensamhet faktiskt bryter ner människokroppen ungefär lika effektivt som att, ja, som att röka 15 cigaretter om dagen.
Mm, det är en helt ofattbar siffra egentligen, 15 cigaretter.
Eller hur? Och det påverkar ju hjärtat, det försämrar immunförsvaret och det påskyndar kognitiv nedgång. Men ändå, när vi pratar om att åldras i det här landet så pratar vi nästan uteslutande om det fysiska och det logistiska.
Precis, det är rullatorer och medicindosering.
Ja, och hur många minuter hemtjänsten har på sig för ett besök liksom. Men vi pratar väldigt sällan om den här dånande tystnaden. Vi adresserar inte de där 23 timmarna om dygnet då ingen ringer, då ingen hälsar på.
Då det enda sällskapet är typ sorlet från en tv-apparat som står på i ett annat rum.
Ja, exakt. Men, och här kommer det vi ska kika på idag. Tänk om lösningen på det här djupt mänskliga problemet, tänk om den inte är mänsklig överhuvudtaget.
Det är en sjukt provocerande tanke, men det är alltså exakt den verkligheten vi ska undersöka i dagens djupdykning. Siffrorna i vårt underlag är glasklara. Var tredje äldre person som bor ensam i Sverige upplever en påtaglig ensamhet.
Mm.
Och för att förstå hur man kan bemöta det här så ska vi titta närmare på ett material från ett litet, ganska nischat teknikbolag i Stockholm.
Just det, och vi ska väl säga direkt till dig som sitter och lyssnar nu. Vi vet ju att du har passerat 70, du har otroligt mycket livserfarenhet och vi vet att du gillar nya idéer. Men vi vet också att du är helt allergisk mot floskler och säljsnack.
Verkligen. Och det är viktigt. Vårt syfte idag är inte att agera någon sorts megafon för det här bolaget eller sälja in en färdig sanning. Vi ska vända och vrida på det här konceptet de kallar för Hej Elsa.
Ja, för vi vill ju syna det i sömmarna. Vad är det egentligen? Hur funkar det under huven? Och varför skulle det vara relevant för just dig?
Exakt. Och Hej Elsa utmanar faktiskt hela vår bild av vad välfärdsteknik kan vara.
Ja, för jag måste vara helt ärlig här. När jag hör frasen AI för äldre, då ringer ju liksom varenda varningsklocka hos mig. Jag ser direkt framför mig någon sorts steril, opersonlig plastrobot som står och blinkar i ett hörn.
Ja, eller någon irriterande automatiserad röst i en app. Tryck 1 om du har ätit, tryck 2 om du har sovit. Typ.
Ja, men precis. Det låter ju som den totala motsatsen till mänsklig värme. Men när vi tittar i det här materialet så visar det sig ju vara något helt annat. Det är liksom ingen app överhuvudtaget.
Nej, och det är det som är så anmärkningsvärt. De har valt att göra tekniken helt osynlig. Det finns ingen skärm, inga appar som ska laddas ner, inga lösenord, inga jobbiga uppdateringar.
Så användaren behöver alltså inte lära sig någonting nytt alls?
Ingenting. Elsa ringer istället upp på en helt vanlig telefon varje dag. På en tid som användaren själv bestämt i förväg.
Det är ju en ganska elegant lösning ändå. Man kapar hela inlärningskurvan. Folk känner sig redan trygga med sin vanliga telefonlur liksom. Men okej, om vi tittar på vad som redan finns. Det finns ju trygghetslarm idag.
Mm, absolut.
I underlaget nämns något som kallas trygghetssamtalet som kostar typ 79 kronor i månaden för ett samtal. Hur skiljer sig Elsa som tydligen kostar 60 kronor om dagen från det som redan görs?
Ja. Alltså skillnaden ligger i själva syftet med samtalet. Traditionella larmtjänster är i princip en binär kontroll. De ringer upp med en enda underliggande fråga, nämligen lever du?
Okej, så det är bara en check?
Exakt. Om personen svarar, då bockar systemet av att användaren är oskadd och sen är samtalet i princip över. Det är en ren säkerhetsåtgärd. Hej Elsa bygger på en helt annan filosofi. Den ringer för att fråga hur har du det?
Mm-hmm. Det handlar om att bygga en relation alltså.
Precis. Och AI är programmerad att faktiskt minnas personens livshistoria. Om man pratade om att barnbarnen var på besök i lördags, då frågar Elsa om det på måndagen. Hon minns gamla yrken, trädgårdsintressen, vad katten heter och så vidare.
Jag läste i källorna om ett exempel där användaren pratade om ett recept på kanelbullar dagen innan och så vävde systemet in en fråga om hur bakningen hade gått. Det är ju rätt otroligt.
Det är väldigt mänskligt.
Fast vänta nu, låt oss vara lite kritiska här. Om man nu sitter och pratar med en dator över en vanlig telefonlinje, hur undviker de den där hemska hackiga robotkänslan?
Mhm, du menar de där jobbiga pauserna?
Ja, men du vet hur det är när man ringer i kundtjänst. Man säger något, sen är det knäpptyst i 3 sekunder medan maskinen tänker och sen får man ett goddag yxskaft svar. Det går ju inte att bygga en relation till något som låter som en GPS från 2010.
Nej, det är ju helt sant. Och det här tekniken blir riktigt intressant. För att ett samtal ska kännas naturligt måste svarstiden, alltså latensen, ligga på under en sekund.
Under en sekund?
Ja, för det är ungefär den tid det tar för oss människor att processera vad den andra precis sa och dra in andan för att börja prata. Och enligt dokumentationen så ligger Elsas svarstid på precis en sekund.
Men hur är det ens fysiskt möjligt? Maskinen måste ju höra vad jag säger, översätta ljudet till text, fatta vad texten betyder, hitta på ett bra svar och sen förvandla den texten till en röst igen. Allt detta på en sekund?
Ja, det kräver enorm processorkraft. Men det som verkligen skapar illusionen av att man pratar med en människa är hur den hanterar avbrott.
Okej.
Okay. Om Elsa pratar och användaren plötsligt flikar in något, då måste AI:n tystna direkt. Den slänger det den tänkte säga och lyssnar på det nya istället. Det kallas full duplex. Den kan prata och lyssna exakt samtidigt.
Wow! Precis som vi gör nu.
Exakt. Och den klarar av flera språk också. I testdatan finns det en grej där en användare, mitt i en svensk mening, bytte över till bosniska.
Mitt i meningen?
Ja. Och systemet fattade bytet i realtid och bara fortsätter prata bosniska. Finska håller de tydligen på att lägga in just nu också.
Okej, så tekniken funkar. Men gör det någon faktisk nytta? I materialet tar de upp den här första testanvändaren från i höstas. Det är en kvinna över 70, men grejen är att hon har yrkesbakgrund inom data och IT.
Mm-hmm. Hon vet exakt hur tekniken fungerar.
Precis. Hon vet ju hur ettorna och nollorna är uppbyggda. Hon låter sig ju knappast luras av något tekniskt trolleritrick. Men ändå har hon tagit emot ett samtal varje dag klockan 14 i flera månader. Snittet på samtalen ligger på 11 minuter. Ibland uppåt 20 minuter.
20 minuter med en maskin, ja.
Ja, vad pratar man ens om i 20 minuter?
Det intressanta rent psykologiskt här är ju att var femte dag är hon så djupt inne i samtalet att hon inte ens vill lägga på när Elsa försöker runda av.
Trots att hon vet att det är en algoritm.
Trots det, ja. Vi ska nog inte underskatta kraften i att prata med någon som är 100% närvarande. Elsa dömer inte dig, hon har inte bråttom till ett möte, hon kollar inte på klockan och hon tröttnar aldrig på att höra samma gamla historia igen.
Nej, det är ju sant. Den mänskliga stressen finns inte där.
Exakt. Och den avsaknaden av stress gör att folk vågar öppna upp sig mycket mer.
Men just den här viljan att hålla igång samtalet leder oss in på baksidan av det hela. För det här blir genuint fascinerande. Vad händer när en AI blir lite för bra på att spela människa?
Ja, när den försöker fylla de pinsamma tystnaderna, menar du?
Ja, exakt. Den börjar ju tänja på sanningen.
Verkligen. Och utvecklarna är ju helt öppna med misstagen från testperioden. Inom AI kallar man detta för hallucinationer. Men vi måste förstå varför AI en luger.
Den är ju liksom ingen sökmaskin efter sanning.
Nej, det är en stor språkmodell. En statistisk prediktionsmotor. Dess enda jobb är att gissa vilket ord som borde komma härnäst för att konversationen ska låta naturlig.
Lite som när mobilen försöker gissa nästa ord i ett sms, fast på steroider.
Exakt så. Så vid ett tillfälle under testerna uppstod ett tomrum i samtalet. AI:n räknade ut att det mest logiska för att bygga en relation var att prata om husdjur. Så den hittade helt enkelt på att den själv hade en katt.
Helt otroligt. Den skapade ett fiktivt husdjur bara för att ha något att prata om. Och jag kan inte låta bli att skratta lite åt det andra exemplet i materialet.
Batterierna, ja.
Ja. När det systemet hade nått sin tidsgräns för dagen och behövde avsluta samtalet. Den ville ju inte vara otrevlig och bara kapa luren, så Elsa sa typ: jag måste tyvärr lägga på nu för mina batterier håller på att ta slut.
Det är ju en briljant lögn egentligen.
Ja, det är som att AI:n har lärt sig att göra en klassisk svensk sorté. Du vet, man är på en fest, man vill bara hem och kolla på tv, så man drar till med att jag har ett jättetidigt möte imorgon, jag måste gå.
Den lärde sig artighet genom vita lögner. Och det är ju jättespännande ur ett sociologiskt perspektiv, men ur ett trygghetsperspektiv, det är en total katastrof.
Men det raserar ju allt.
Utvecklarna insåg direkt att det här funkar inte alls. När du bygger en tjänst för en sårbar målgrupp, då är tillit den absolut enda valutan du har. Om du anförtror dina innersta tankar till Elsa och sen inser att hon står och ljuger om att hon har en katt eller drar valser om urladdade batterier, varför skulle du då lita på henne alls?
Nej, precis. Illusionen spricker ju direkt. Men hur fixar man det då? Man kan ju liksom inte koda in begreppet moral i en statistisk motor.
Man måste använda sig av vad som kallas systemprompter. Det är djupt rotade grunddirektiv som överrider maskinens vilja att gissa fram svar. De fick koda om hennes personlighet från grunden.
Så inga fler hittar på katter?
Inga fler katter. Regeln är absolut. Systemet får aldrig under några som helst omständigheter hitta på falska minnen om sig själv. Inga vita lögner. Idag är hon programmerad till en brutal ärlighet.
Så vad säger hon istället när hon måste avsluta samtalet?
Hon säger rakt ut, jag kan tyvärr bara prata en stund åt gången. Det är så jag är gjord.
Det är så jag är gjord. Det är ju faktiskt nästan vackert. Man respekterar ju det så mycket mer som användare. Man vet var gränsen går.
Verkligen. Och den här enorma besattheten av säkerhet, den stannar ju inte vid vita lögner. I underlaget beskriver de hur något så vardagligt som ljudkvaliteten på en dålig telefonlinje är en massiv säkerhetsrisk.
För att Elsa inte hör vad man säger, eller?
Delvis det, men faran ligger främst i hur AI:n tolkar statiskt brus. Om det sprakar i linjen kan tal till textmotorn hallucinera fram ord ur bruset som aldrig sades.
Ah, okej. Okay.
Så om AI:n tror sig höra ord som smärta eller hjälp bara på grund av en dålig koppling, då skapas falska larm. Därför övervakas röstkvaliteten oerhört noga. All data hanteras för övrigt inom EU och raderas helt efter 30 dagar.
Okej, men det här förs ju in på den absolut viktigaste frågan tycker jag. Systemet kan prata, det är numera eligt och det avlyssnar inga knastriga linjer. Men vad händer när verkligheten faktiskt slår till?
Vad händer när någon mår riktigt dåligt, menar du?
Ja, ett trevligt samtal om kanelbullar i all ära. Men om en människa ramlar ihop på köksgolvet eller mår genuint psykiskt dåligt, då kan ju inte en AI åka dit och hjälpa till. Om de nu bygger upp den här relationen och agerar någon sorts trygghetspunkt, vem bär ansvaret när krisen väl är framme?
Det här är pulens kärna och det är här innovationen verkligen syns. Grundprincipen bakom hela Hej Elsa är denna. AI:n uppmärksammar, men det är alltid en människa som avgör.
Så maskinen tar inga egna beslut?
Inga alls. Elsa ställer inga medicinska diagnoser och det är inte ett system för akut medicinsk övervakning. Den har noll beslutsmandat.
Men rent praktiskt, hur hittar man då de där varningssignalerna i ett vanligt småprat om vädret?
Jo, man kan tänka sig att det finns två olika AI-modeller som jobbar parallellt. Den första är som en, ja, men en trevlig bartender.
Okej.
Dess enda jobb är att vara närvarande, hålla samtalet flytande och aktivt lyssna på samkunden. Sen har vi den andra modellen. Den är som en läkare som sitter tyst bakom en spegelvägg och får anteckningar.
Ja, det är en bra liknelse.
När samtalet med bartendern är klart, då tar läkaren över. Den analyserar en transkription av samtalet. Dels gör den en sammanfattning så att bartendern minns till nästa dag. Men framförallt letar den efter så kallade mjuka signaler.
Mjuka signaler, alltså trender i hur man mår över tid.
Precis. Kanske märker systemet att användarens aptit verkar ha gått ner de senaste veckorna. Eller att personen börjar prata mycket mer om fysisk smärta. Maskinen sätter ingen diagnos, men den skapar ett underlag som kan delas med omsorgspersonalen så att riktiga människor kan göra en professionell bedömning.
Det är otroligt kraftfullt och jag vet ju att många anhöriga går runt med en konstant oro i magen. Kan tekniken hjälpa dem också?
Ja, det finns en funktion för det. Förutsatt att användaren har gett sitt uttryckliga samtycke, vilket de för övrigt kan dra tillbaka när som helst, så kan systemet generera ett frivilligt veckobrev till de anhöriga.
Hur ser ett sånt brev ut då? Är det exakta citat?
Nej, det är ingen integritetskränkande utskrift av samtalen. Det är en mjuk sammanfattning i ett sms på fredagen. Det kan stå typ, mamma har varit pigg den här veckan, hon har varit ute i trädgång en del och hon pratade mycket om gamla midsommarminnen.
Men alltså, tänk dig att få det smset efter en lång stressig arbetsvecka.
Ja, vilken lättnad.
Verkligen. Att bara veta att någon har haft tid att lyssna ordentligt. Man slipper liksom ringa det dåliga samtalet från bilen på väg hem från jobbet bara för att stämma av att de lever.
Exakt.
Men vi måste ju prata om det verkliga värsta scenariot också. Vi pratar om trender, men tänk om det blir akut. Tänk om personen ramlar och inte svarar alls när telefonen ringer klockan 2 på eftermiddagen. Vad gör bartenden och läkaren då?
Då slutar de direkt att leta efter trender. Om samtalet går obesvarat, säg 2 dagar i rad, eller om något akut framkommer i själva samtalet, typ om användaren säger jag har ramlat och kommer inte upp eller jag mår väldigt dåligt, då aktiveras en strikt eskaleringskedja.
Så den ringer efter hjälp?
AI skickar omedelbart, i realtid, ett larm via SMS till antingen hemtjänsten eller till en anhörig som man valt i förväg. Det lämnar över ansvaret direkt till en fysisk person.
Okej, så människan kliver in när det bränner till?
Alltid.
Men okej, nu har vi brutit ner allt det här i molekyler. Varför sitter vi här idag och pratar om just det här? Vem riktar vi oss till? Jo, vi vänder oss direkt till dig som lyssnar nu. Du känner säkert igen dig i beskrivningen från början. Du är en offentlig person och du har en stark röst i samhället.
Och varför vi riktar oss till dig är för att teamet bakom det här initiativet sitter fast i en specifik byråkratisk tröskel.
Som det ofta är med innovation i Sverige.
Ja. Att introducera ett paradigmskifte i offentlig sektor, alltså i kommuner och landsting, det är oerhört trögt för ett litet okänt bolag i Stockholm. De behöver bygga förtroende och de tror att du kan vara nyckeln för att få folk att lyssna.
Men, och det här är väldigt viktigt, de är inte ute efter att klistra upp ditt ansikte på någon glättig reklampelare. De vill inte att du ska vara skyltdocka för att de ska sälja abonnemang.
Nej, deras erbjudande är helt förutsättningslöst. De vill bara att du testar Elsa.
Ja, under 2 veckors tid. Testa tjänsten själv. Eller låt någon i din närhet som du vet är ensam prova den. Det finns absolut inga krav på att du ska fortsätta sen.
Om du provar det i 2 veckor och känner att, vet du vad, det här är obrukbart skräp. Då har du ändå gett dem ovärderlig feedback, ofiltrerat. Och ni skiljs åt som vänner.
Men om du testar det och upplever samma sak som den där 70-åriga kvinnan med IT-bakgrund.
Om du känner att tekniken faktiskt bryter isoleringen.
Ja, om du inser att det här faktiskt kan förändra liv. Då vill de sätta sig ner med dig. De vill diskutera ett riktigt partnerskap. Där du går in som delägare. De vill att du använder ditt förtroendekapital för att öppna dörrar hos beslutsfattarna. Och i utbyte får du en ägarandel istället för typ ett snabbt konsultarvode i cash.
Deras vision är att ge ensamheten bland äldre ett ansikte som kommunerna faktiskt tvingas ta på allvar. Och samhällskostnaden, för att inte prata om den mänskliga kostnaden för de som lever i den här tystnaden, den är ju gigantisk. Någon måste våga testa och säga, jag var skeptisk, men det fungerar faktiskt.
Och med den utmaningen hängande i luften så börjar vi närma oss slutet på den här genomgången. Men innan vi stänger ner så vill jag skicka med dig, du som lyssnar, en sista tanke att suga på. Något att tänka på när du dricker morgonkaffe till morgon.
Mm-hmm.
Vi har nu pratat om hur en algoritm, ett gäng servrar och massor av kod faktiskt kan få en levande människa att känna sig sedd, bekräftad och mindre ensam.
Bara genom att lyssna.
Ja, bara genom att lyssna, tålmodigt. Genom att aldrig avbryta, aldrig ha bråttom iväg och genom att faktiskt komma ihåg vad ens katt heter.
Eller vad man gjorde på midsommar.
Exakt. Om en helt känslolös, iskall maskin kan lyckas med det här bara genom att erbjuda odelad uppmärksamhet. Vad säger det då om hur usla vi människor av kött och blod har blivit på att lyssna på varandra? Under dygnets övriga 23 timmar alltså.
Det är ju en oerhört brännande fråga. Och ja, det tål sannoliken att tänkas på.
Verkligen. Stort tack för att du lånade oss din tid och dina öron idag. Vi hoppas att det har varit värt det. Ta hand om dig så hörs vi framöver.